Du, vet du vad människan mest vill ändra på när det kommer till klimatförändring och skövling av regnskog och överfiske och sånt där?
Nej, det vet jag inte.
Samtalsämnet.
Hej och välkomna till avsnitt 13 av Geografipodden.
Podden där vi sätter rummet i centrum.
Vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om hur politik och ekonomi påverkar landskapet till viss del.
Mm.
Och hur landskapet påverkar politik och ekonomi.
Ja. Vi ska försöka vända lite upp och ner på naturvetenskapen och tvinga in den i
den tvärvetenskapliga sfären.
Ja, jag tänkte nästan samhällsvetenskapen till
nu. Ja, hela vägen till samhällsvetenskap. Ja.
Ja, nästan.
Ja, absolut. Politisk ekologi kommer det här avsnittet att handla om, och det är väl huvudsakligen ett samhällsvetenskapligt en samhällsvetenskaplig syn på naturvetenskapliga fenomen, kanske.
Mm, det är ungefär så dit jag har kommit.
Mm.
Jag har läst in mig på det här. Så det är något som, det kan låta lite akademiskt, men det är egentligen, så borde kanske alla ha, liksom, ha lite hum om politisk ekologi.
Ja, det kan jag också tycka. Alltså det i alla fall att det finns med någonstans i tanken.
Mm, det är ett annat sätt att se på mycket problem som finns i världen. Med miljö, men det sträcker sig väl även lite utanför miljö också, kanske till och med.
Ja, absolut.
Det är ju liksom uppehälle för människor och sådär.
Det är ett ganska brett fält, så ganska mycket kan gå in. Mm. Men vi ska väl försöka fokusera på de geografiska bitarna.
Som vanligt.
Ja.
Men vi har väl lite nyheter?
Ja, jag har två.
Ja, då får du börja.
Ska jag börja?
Ja, jag tycker.
Okej. Då kan vi ju börja med en sak som hände igår, tror jag.
Mm.
Alltså den 8 maj.
Mm.
Jag är inte helt, det kan ha varit i förrgår också. Det var en tromb i Grums.
Okej.
Vilket känns väldigt främmande.
Ja.
Jag vet inte hur vanligt det är med tromber i Sverige överhuvudtaget. Men den här var ganska stor, tror jag. Alltså den ledde till personskador till och med.
Aha, oj.
Så ändå liksom en märkbar tromb.
Ja. Ja, det är inte så ofta. Jag har något vagt minne av att det var en tromb här i Stockholm. Typ när vi gick på gymnasiet. Ungefär.
Okay.
Så över 10 år sedan.
Ja.
Men det, ja, jag ska inte svära på det. Men jag för mig att det var en tromb då.
Ja. Mm. Ja, jag läste om det. Jag bara, det här känns värt att ta upp.
Det är det ju. Men hur allvarliga skador blev det?
Det var, som jag vet, i alla fall en person som behövde föras till sjukhus.
Okej. Okay.
Så ändå seriöst, liksom.
Mm.
Ja. Men jag vet inte, jag har inte så bra koll på tromber överhuvudtaget. Jag vet inte hur stora de brukar bli, alltså om man ser, blickar ut i världen, liksom.
Nej, jag vet inte.
Nej.
Framtida avsnitt.
Absolut. I alla fall, det var en tromb i Grums.
Mm. Du hade en till.
Mm. Det är en sån som jag faktiskt har huvudsakligen snappat upp via vår Instagram.
Okej.
Det är en konflikt mellan Sveaskog och framförallt ett eller flera samiska samhällen i Joksovaara.
Mm.
Där Sveaskog vill avverka en som det samiska samhället kallar för en naturskog.
Mm.
Och det har lett till ganska stora protester. Och bland annat fältbiologerna och Extinction Rebellion har varit där och blockerat skogsmaskiner.
Okay.
Och orsakat ganska stora polispådrag. Så det har varit uppe ganska mycket. Och DN har skrivit mycket om det. Men vissa andra tidningar har... Det har varit svårt att hitta någonting om det.
Mm.
Men... i alla fall en stor konflikt mellan en Sveaskog som då förvaltar statens skog, hör för mig.
Ja, de är väl statliga.
Mm.
Ja.
Och de lokalsamhällen som finns.
En klassisk intressekonflikt.
Ja.
Väldigt geografiskt.
Precis.
Faktiskt.
Och det är nästan lite relevant för det här avsnittet till och med.
Mm. Ja, absolut.
Så... ni kan, om ni vill läsa mer så kan ni kolla på Skogsupproret på Instagram.
Och eller gå in på Geografipoddens geografiska nyheter.
Där kan man gå in. Absolut. Eller gå in på DN.
Ja, det funkar också. Mm. Okej, jag hade en nyhet.
Okej.
Ja, det är en artikel som har släppts i tidskrift. Nämligen Cartography and Geographic Information Science.
Det lät ju väldigt geografiskt.
Ja, det är det ju. Där de skriver om deepfake geography.
Okej.
Okay. Och de reder ut lite kring den potentiellt ökande förfalskningen av satellitbilder.
Mm.
Och annan geografisk data kanske.
Okej.
Okay. Men ja, bara belyser det hotet lite grann. Att det kan bli... det finns ju deepfake av alltså annat.
Mm.
Bilder, videor, jag vet inte vad, ljudklipp. Men även då satellitbilder och annan information som kan till exempel störa så navigeringssystem och sånt eventuellt.
Mm, okay.
När man slänger in hinder kanske i systemet som inte finns där, så att saker måste åka runt. Och det kan ju säkert få rätt allvarliga följder om det görs av främmande makt typ i en konflikt.
Ja, det låter det ju som. Absolut. Så,
de skriver att det här ska vi se upp med.
Mm.
I värsta fall så kan vi hamna i någon slags fake geography dystopia där ingen vet vad som finns var längre och vad som händer, om det brinner där eller brinner inte där.
Mm.
Finns den här byn eller finns den inte?
Sanningen raderas.
Mm.
Eller smetas ut i alla fall.
Ja, den rumsliga sanningen blir någon slags surrealism.
Mm.
Jag vet inte.
Svårnavigerad blir den i alla fall.
Mm, det kan det bli. Man kan bli väldigt vilse i det geografiska rummet.
Oh, ja.
Och det vill vi inte.
Nej, nej, nej. Det är väl det vi försöker undvika här.
Ja, det är det ju. Och på tal om att vara vilse i det geografiska rummet så har vi ju vårt meddelande från vår samarbetspartner som hjälper dig att
inte gå vilse. Vill du ha vägledning i det geografiska rummet? Eller bara köpa en schysst karta eller en rolig present? Då finns kartbutiken. De har hela världen i en butik. Kanske en cykelkarta till semestern. En historisk karta att sätta på väggen. Eller varför inte en uppblåsbar jordglob till strandbesöket.
Besök butiken på Mäster Samuelsgatan 54 i Stockholm. Eller handla online på kartbutiken.se. Du kan även ange rabattkod geografi med stora bokstäver och få 10% på ett helt köp.
I dagens avsnitt kommer vi alltså, som redan nämnt, prata om politisk ekologi. Och vad är då det?
Ja, det är en bra fråga.
Det är ju inte det lättaste begreppet att ta sig an, kanske.
Nej.
Men man vet ju vad politik är.
Ja, och man vet ju ungefär vad ekologi är.
Mm. Så det är ju det. Egentligen.
Ja, det är väl det. Det är så, jag läste att det är myntat 1935.
Okej.
Okay. Av någon snubbe som heter Frank Thone. Och det har använts mycket inom kulturgeografin, men det är inte riktigt entydigt definierat.
Nej, det finns ganska många definitioner och det är väl det som gör det dels krångligt men också intressant.
Mm.
Det är ju egentligen då ett, vad ska man säga, ett forskningsfält kanske. Med kritiska studier inom bland annat då geografi, men också antropologi och andra närliggande forskningsområden skulle jag säga. Historia nämnde vi också, ja. Just
ja, det.
Det
brukar nämnas.
Mm.
Det, ja, det blir ju väldigt tvärvetenskapligt.
Ja.
För som vi brukar säga så är geografi redan tvärvetenskapligt.
Mm.
Och innefattar allt möjligt.
Ja.
Och nu är det geografi plus lite andra fält.
Ja, absolut.
Och det är klart att naturdelarna finns också. Men framförallt samhällsvetenskapliga fält.
Mm.
Men alltså i grunden så handlar det om att politisera miljöproblem. Och naturfenomen.
Mm.
Typ.
Mycket handlar ju om människans inblandning. Och inte nödvändigtvis då att människor befinner sig där ett naturfenomen händer, utan snarare att det strukturella som följer med det mänskliga och mänskliga samhällen med politik och ekonomi och globalisering och allt möjligt, att det också finns med i det som vi kanske ser som naturmiljöer.
Mm.
Och dessutom hur vi tänker kring de här områdena gör det i sin tur att människan på något sätt redan finns där.
Ja, just det.
Vi har en förståelse för naturen och miljön. Och den förståelsen är egentligen det som blir. Det är det som skapar området.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Det blir flummigt, men ja, visst. Ja, det är väl, alltså vi har ju våra system. Politiska och ekonomiska system. Och jag tänker de både bygger på miljön. Så vi ser miljön som en resurs för det. För att liksom föda våra system. Men sen så producerar de ju saker som påverkar miljön också. Så att vi ser också miljön som en någonting som på bra eller dåligt sätt tar hand om resultatet av vårt samhälle.
Man skulle kunna, om jag ska sätta in mig själv i ett exempel.
Ja, det är bra.
Om vi gör så. Om vi har ett skogsområde. Och jag är fågelfantast.
Mm.
Då kommer jag se den skogen som jag vet att det finns en viss typ av hackspett. Ja. Det är det jag vill att den skogen ska vara. Ett hem för just den hackspetten så att jag kan gå dit och kolla på den.
Mm.
Men sen så har vi en annan person som också kan vara jag i och för sig.
Ja, det kan vara jag då.
Det är du. Det är du som är skogsägaren.
Mm.
Du kommer se den här skogen som en inkomstkälla.
En samling timmer.
Mm. Du vill göra något helt annat med skogen än det kanske jag vill.
Mm.
Och på så sätt så blir ju, det är så liksom ens världen runt omkring en skapas egentligen.
Mm.
Att det bygger på ens eget sätt att förstå och tänka på sin omgivning. Sen så kan man ju också ha i och för sig flera olika perspektiv. Så det behöver inte vara så ensidigt som i exemplet som jag precis gav. Men
det kan man ju. Men då är det nästan någonting man får i andra hand. Det är nästan någonting man tränar sig till.
Mm.
Man måste ändå tänka till något varv då.
Jo.
Innan man ser någonting från något annat än vad man själv liksom har användning för eller använder det till. Typ skogen och de olika värdena.
Precis.
Sådär.
Så det är ju krångligt.
Ja, det är det ju. Och som sagt så är det ju ganska, det är ju ganska akademiskt att hålla på. För jag kan tänka när man läser om politisk ekologi, efter att ha läst olika kurser i miljö och sådär som inte är politisk ekologi, uttryckligen, så är ändå de här idéerna där.
Ja.
Det är ändå mycket det man läser om.
Jo.
Att hitta olika, alltså förstå att olika grupper värderar miljön på olika sätt och sådär.
Mm.
Så där finns det ju ganska mycket, men frågan är hur mycket det når ut från det. Vi testade också bara googla på politisk ekologi på svenska då.
Mm.
Det kommer bara upp universitetsgrejer, kurser och sådär från olika universitet.
Ja.
Om man kör på engelska, political ecology, så är det väl lite, det finns det i alla fall en Wikipedia-sida.
Ja, precis. Det är väldigt akademiskt, men jag tror också att precis som du säger så kanske många har i alla fall delar av det här tankesättet redan utan att tänka på det som ett politiskt, ekologiskt perspektiv.
Mm. Ja, absolut.
Alltså för att alla tänker ju på sin omgivning. Och man vet ju att folk ser på saker på olika sätt. Bara där har man kommit ganska långt egentligen.
Ja, det räcker ju med att läsa den nyheten som du tog upp
med Sveaskog,
Sveaskog för att få ett exempel liksom på hur den där skogen har olika värde för olika grupper. Så det är en sak. Sen går ju politisk ekologi i fältet lite större.
Ja.
Alltså, vi kommer väl komma in mer och mer, men på ännu större strukturer och sådär.
Precis.
Och varför, liksom, vem bestämmer i slutändan och vem blir påverkad, påverkar. Och det här är ju ett fält också, som eftersom det är politiskt till sin natur, som det heter också, så kan approacherna vara liksom lite politiska i från första början.
Mm-hmm.
Och det är ju ganska ändå vanligt inom det här fältet att ha en marxistisk syn på saker och ting, eller neomarxistisk kanske.
Exakt.
För det blir lite en kritik av systemet ofta. Och om man går till då Marx, som tillsammans med Engels skrev Das Kapital, så ansåg de redan där på 1800-talet att degradering av miljön var en central egenskap hos det system som vi har.
Mm.
Så det finns väl en del inom det fältet som liksom bygger vidare på det.
Ja.
För att det är det ekonomiska systemet vi lever i. Så det är det man liksom undersöker, hur påverkar det här miljön och människor. Och därigenom kan det kopplas en del till arbetsfrågan och klassfrågan och sådär.
Mm.
Mycket av det som Marx skrev om.
Ja.
Så man måste ju inte vara marxist för att vara politisk ekolog. Man kan till exempel vara poststrukturalist också.
Och där kommer vi in på språket och diskurs, det fina ordet som används i många, i alla fall akademiska sammanhang.
Mm, det där har vi tragglat med förut.
Mm. Och det är intressant för att där inom diskurs så handlar det mycket om hur man formar egentligen och att man skapar sin egen verklighet genom språket och sin förståelse för det man säger.
Mm.
Typ.
Ja. Det som bara alla säger till varandra. Ja, hela tiden.
Precis, för där kommer det in på det sociala. Alltså att allting skapas i sociala sammanhang.
Mm.
Så bara för att jag säger någonting rakt ut och ingen håller med mig så kommer inte världen förändras. Men däremot om alla säger samma sak och tycker samma sak så kommer världen se ut på ett visst sätt.
Mm.
Och man kommer ha en viss förståelse för allting egentligen.
Ja.
Det är det poststrukturalistiska synsättet enkelt går ut på.
Ja.
Det är inte enkelt.
Nej.
Men jag skulle kunna ta, vill vi ha ett exempel där?
Ja, visst.
För inom politisk ekologi, när man pratar om diskurs, så handlar det mycket om hur makt och maktrelationer påverkar miljö och klimatkunskap egentligen. Alltså förståelsen för miljön och naturen och klimatet.
Mm.
Så vi har ju ett prima exempel på en ganska viktig maktfigur som sa lite allt möjligt.
Mm.
Som var en av världens mäktigaste personer för inte så länge sedan.
Ja, just det.
Trump. Han uttryckte sig ju ett antal gånger på lite olika sätt om framförallt klimatförändring och global uppvärmning.
Ja, han hade ju sin syn på det där.
Ja.
Eller har. Han lever.
Ja, ja. Men det man kan se är att hans sätt att prata om det förändrades ganska mycket under den tiden som han var en väldigt offentlig figur. Till exempel då 2012. Jag tror att det var under perioden då han kandiderade. Då sa han att the concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive.
Okej.
Okay. Så klimatförändring i sig är en social konstruktion som har accepterats och som egentligen bara är till för att göra USAs ekonomi svagare.
Mm.
Han gick vidare 2013 och jag tror att det var på Twitter som han skrev: Ice storm rolls from Texas to Tennessee. I'm in Los Angeles and it's freezing. Global warming is a total and very expensive hoax.
Mm.
Också ganska starkt att det är fake.
Ja.
Det är bara propaganda för att skrämma folk. Och det här säger han ju i den positionen som en offentlig figur med väldigt många människor som lyssnar på honom.
Ja.
Det är också viktigt att komma ihåg. 2014 skrev han: The weather has been so cold so long that the global warming hoaxers were forced to change the name to climate change to keep the cash flow.
Okay.
Samma grejer egentligen.
Mm.
Det här var 2014. Om vi går vidare till, hoppa lite, 2016. Då sa han: I think there's a change in weather. I am not a great believer in man-made climate change. I'm not a great believer. There is certainly a change in weather that goes, if you look, that had global, they had global cooling in the 1920s and now they have global warming. Although now they don't know if they have global warming.
Mm-hmm.
Förstår du? Nej.
Nej.
Det gör man inte. Men det han säger är att han inte förnekar att det sker förändring. Men han tror inte riktigt på att det är människan som har orsakat den förändringen.
Ja, just det.
Och om vi går vidare till 2018 då. Då sa han: I'm not denying climate change. But it could very well go back. You know, we're talking about over a millions of years. They say that we had hurricanes that were far worse than what we just have with Michael, vilket var en tornado då, som var, det var problematiskt. Det var 2018. 2019 sa han, climate change is very important to me. I've done many environmental impact statements in my life and I believe very strongly in very, very crystal clear, clean water and clean air. Och 2020.
Okay, va, ja.
Ja, alltså han säger att det existerar och det är väldigt viktigt för honom.
Uh-huh.
Från att säga att det var en hoax då.
Ja, just det.
Och allt det var skapat av kineserna.
Sen exakt hur han kom in på clear water.
Nej,
okay.
Det vet jag inte riktigt.
Nej. Ja.
2020 så sa han om klimatförändring, nothing's a hoax about that. It's a very serious subject. I want the cleanest air. I want the cleanest water. Så det är hans syn på klimatförändring, att det ska vara liksom rent. Och
ja, just det.
The environment is very important to me. I also want jobs. I don't want to close up our industry because somebody said you have to go with the wind.
Mm.
Så där har hela hans egentligen narrativ helt förändrats.
Mm.
Från att det är fake och det finns inte, till okej, det finns, men det handlar om att rädda ekonomin.
Ja, det finns, men de lösningarna som klimatrörelsen lyfter fram är liksom inte bra.
Precis.
Det är inte det som vi behöver göra.
Vi måste göra annat.
Mm.
Och det här var ändå liksom det han sa under sin period som kandiderande och som president och säkert efter... Nej, var det 2020 han blev...
Ja, han satt ju till hela 2020.
Ja, ut, så precis. Så det är den perioden. Under den perioden har han ändrat hur han pratar om klimatförändring.
Ja.
Som också då en av världens mäktigaste personer.
Mm.
Med väldigt många som lyssnar på honom.
Så det är ju både... Alltså, där är ju diskursen.
Ja.
Det är hur snacket går.
Ja.
Ungefär. Och som ändå påverkar vad vi gör åt saken. Vilket i längden påverkar naturen.
Precis.
Men jag tänker, han är ju både... Visst, han är en mäktig röst i diskursen.
Mm.
Men han känner ju av vad vinden blåser också.
Ja. Det kan man ju absolut säga. För att det ändrades ju ganska starkt efter att han blev vald. Och att man kanske tyckte att just det här kinesiska den liksom polariseringen mot Kina och Asien var lite mer problematisk för en sittande president än något random som kandiderade.
Ja, det hindrade honom i och för sig inte att ha lite bråk med The Rocket Man.
Nej, så är det.
Men
det är intressant för att, alltså inte bara det han säger, utan det hade varit intressant att höra hur alla som lyssnar på honom tänker.
Mm.
För att det är ju en sån grej som kan förändras om tillräckligt många tror på det som sägs. Och om de förändrar sin åsikt på samma sätt som han förändrar sitt prat. Liksom.
Mm.
Så det är liksom, det där är, Trump är väl typexemplet på hur makt och maktrelationer faktiskt påverkar hur vi ser på miljö och klimat. Och man kan ta ökenspridning som exempel också. Alltså många sådana här grejer är sånt som påverkas av politik och makt.
Mm.
Och om man ska tillägga det då, det finns också från, jag läste på BBC, ett citat från en artikel där då Trump tillsammans med många andra business leaders, marknadsledande aktörer, uttrycker stöd för lagar som motverkar klimatförändring.
Mm.
Och det är ett citat från den här artikeln där det står, som Trump då skrev på 2009. If we fail to act now, it is scientifically irrefutable that there will be catastrophic and irreversible consequences for humanity and our planet.
Mm.
Alltså ett erkännande om att klimatförändring finns och att det kommer leda till stora oföränderliga konsekvenser.
Ja, och en uppmaning till att göra någonting åt det.
Göra någonting åt det. Och det här var 3 år innan han sa att det var en hoax created by the Chinese.
Ja. Det här förtydligar egentligen ännu mer diskursen, kan jag tycka. Just eftersom det verkligen visar hur framförallt då mäktiga personer, men ja, egentligen alla kan använda, kan vrida och vända på data och skapa syn som passar liksom intressen och hur man då väljer att se på naturen, på det här ändå, the real world liksom.
Ja.
För att ja, man vinklar på olika sätt beroende på vad man vill.
Mm. Och problemet blir ju kanske också att när folk hör antingen det som är skrivet här 2009 eller någon av de grejerna som han har sagt efter det, om man bara hör det utan att göra den här diskursanalysen eller vad man nu ska kalla det, då blir det liksom någonting som påverkar utan att man ser hela kontexten av vad det är som faktiskt händer.
Nästa.
Vladivostok.
Sa de nu?
Nästa.
Kattegat.
Nästa.
Tristan da Cunha.
Vilse på världskartan.
Då var det vilse på världskartan.
Mm. De två första kände jag igen. Den tredje har jag ingen aning om.
Tristan da Cunha är världens mest avlägsna befolkade plats.
Mm.
Hur man nu mäter det, det är väl längst bort från något annat samhälle.
Ja, vi pratade ju om de här, kommer du ihåg, i Centralasien?
Ja, den kontinentala otillgänglighetspolen och sådana där grejer.
Så det är samhällets otillgänglighetspol, punkt.
Ja, något sånt. Den mest, the most remote inhabited archipelago i världen ligger i södra Atlanten. Ja, nästan 300 mil utanför Kapstaden, Sydafrika.
Okej, okay. Så det tillhör Sydafrika?
Nej, det tillhör Storbritannien.
Jaha, okej. Okay. Ja,
ja, så är det med det. Men det är ju inte det som är svaret idag, för det är ju, måste vara ett land.
Mm.
Så
jag är inte helt vilse än, även om jag var ganska vilse när det kom till...
Ja. Det är väl i och för sig det du är, eftersom du inte ens har fått din första ledtråden.
Jag är helt vilse. Vi får se om jag hittar bättre än till Tristan da Cunha.
Tristan da Cunha, tror jag man säger.
Jag bytte bokstav.
Okej, men nu kör vi.
Ja.
5 poäng.
Mm.
Detta land har, enligt en teori då, i alla fall, ursprungligen fått sitt namn från den portugisiska upptäckaren Pedro de Sintra. Han var då, sägs det, den första europé att sikta den naturliga hamn som är hela kontinentens största och som idag tillhör det aktuella landets huvudstad. Namnet refererar till det berg som omger hamnen.
Man tar det på femman alltså. Nej. Men jag ska försöka komma ihåg det du säger.
Mm.
Du får nog gå vidare till 4 poäng.
Vi går vidare. 4 poäng. Landet är blandat vad gäller religioner. 60% är muslimer, 30% är kristna och 10% utövar inhemska religioner. Det fungerar relativt bra. Landet främjar religionsfrihet och mångfalden har inte lett till speciellt mycket konflikter. Dock har det varit konflikter av andra anledningar. det utkämpades ett långvarigt inbördeskrig mellan 1991 och 2002.
Mm.
Det är ju ändå ett litet tag sedan det här kriget. Så.
Mm. Det är mest Portugal. Det kanske inte ens var en portugisisk koloni, men jag väljer att gå vidare.
Mm. Landet har varit ett brittiskt protektorat. Och när Storbritannien började agera mot slavhandeln i slutet av 1700-talet grundades landets huvudstad som en fristad för befriade eller förrymda slavar. Staden blev under kolonialismen även känd som kontinentens Aten tack vare dess framstående utbildning. Den ligger bland annat Fora Bay College som grundades 1827 och länge var det enda universitetet i västerländsk stil i denna del av världen. Det ser ut som att du fastnade mest på den här första meningen.
Ja.
Att döma av serien av reaktioner.
Ja. Alltså grejen är, jag har ju hört det där förut. Det finns kanske fler sådana också. Alltså den typen av fristäder.
Mm.
Brittiskt protektorat. Jag tänker ju på, ska man våga? Jag ligger ju inte så bra till, va? Poängmässigt. Ska man köra en gamble? Mm. Det kan vara helt fel. Alltså.
Mm. Ja, jag vet inte.
Jag tror jag gör det. Och problemet är att det är två grannländer och jag vet inte riktigt vilket som har den huvudstaden jag tänker på.
Ja, det är ju lurigt.
Jag måste välja, det blir nästan Oledoledoff mellan de två länderna.
Okej. Okay. Det här är gamble på hög nivå.
Vi tar, det känns fel.
Ja, du kan gå vidare.
Nej.
Också. Nej. Där fick vi ett svar. Vi läser de sista också. Två poäng. Landet var det som hade flest rapporterade fall av Ebola under epidemin 2013-2016. Även om utbrottet startade i grannlandet. Och en poäng. Fotboll är den i särklass populäraste sporten i landet. Även om det aldrig har kvalificerat sig för VM. Laget som har vunnit den inhemska ligan flest gånger heter East End Lions. Ett namn som klingar av både det brittiska arvet och av själva landets namn. Niklas svarade,
vi tar Liberia.
Och han stod mellan det och Sierra Leone.
Ja.
Eller hur?
Mm.
Som är det rätta svaret.
Ja, jag kom på det efter. För du nämnde berg.
Mm.
Det är klart att det är Sierra Leone.
Det gömde sig som ledtrådar där. Ja. Första.
Jag kom på det precis efter.
Ja, det är hårt.
Ja. Ja, jag var tillräckligt nära för att det skulle vara värt en gamble.
Ja.
Men jag hade verkligen för mig, för att jag tänkte att du pratade om huvudstaden som heter Freetown.
Mm, precis, den heter ju helt enkelt det då. Efter det där, den ja. Grejen.
Och jag tänkte, men inte heter det väl landet Liberia och huvudstaden Freetown. Jag för mig att den huvudstaden heter någonting annat. Men så kom jag på, så tänkte jag, Sierra Leone, det låter ju inte så brittiskt.
Nej, det är sant.
Men
det kommer ju då från den portugisiska grunden som typ anglofierades lite grann.
Mm.
För det hette något annat som var ännu mer, rätt mer portugisiskt först.
Ja, ja. Det var nära. Men nära skjuter ingen hare.
Nej.
Föreställ dig savannen. Får du några bilder eller intryck, tankar?
Mm.
Vad ser du?
Jag ser lite gräsmark, buskar, sån här coola träd, du vet.
Typ, ja.
Vad heter de?
Är någonting, va?
Ja. De här lite platta ovanpå, liksom. Kanske en giraff som står där.
Om du spinner vidare, för du är inne på någonting här. Har du sett Lejonkungen?
Ja, alltså det var jättelänge sedan.
Men känner du till det här Circle of Life?
Nej.
Nej. Men det du förklarar i alla fall är lite det som jag tror många tänker. Det här, det vilda Afrika.
Nationalparkerna.
Ja. Jag tror många ser så här långa vandringar med gnuer och att lejonen följer efter. Och efter lejonen så går det lite hyenor och plockar upp resterna. Liksom.
Ja, det är lite också när man zappar runt på tv och hamnar på Kunskapskanalen. Så
precis,
kan det vara det här.
Precis. Och sen, du har den här bilden och så får du höra att de här områdena är hotade. Djuren blir färre och färre.
Mm.
Vad känner du då?
Hopplöshet.
Mm. Det kanske kommer upp lite bilder på det som har saknats i våra förklaringar. Människan dyker upp.
Mm.
Tränger sig in. Påverkar.
Så är det.
Skapar problem för djuren som lever i det vilda Afrika.
Gör det människan gör bäst.
Precis. Och jag tror att det är många som ser det här. Alltså, för det kanske inte är så många som har varit där. Och
Nej.
Sett hur det ser ut. Jag har ju aldrig varit det.
Nej,
det är,
inte jag
heller. Det är den bilden jag har också.
Mm.
Och när man hör om habitatförstörelse och sånt här som påverkar biodiversiteten negativt, då tror jag att många tänker att det är lokalbefolkningen som skapar ett kulturlandskap av det som jag ser som ett naturlandskap.
Mm.
Opåverkat liksom. Och det är väl till viss del sant också. För att det är klart att det påverkar hur mycket människan är där. Men människan var ju på savannen flera tusentals år innan européerna kom dit till exempel.
Det började väl nästan där, i princip.
Ja. Och nu kommer vi in lite på bland annat ett begrepp som vi kan kalla för överbefolkning eller överpopulation.
Mm.
Att där människan är och där människan blir fler framförallt så skapas problem. Och det stämmer ju. I alla fall till viss del.
Mm.
Men om vi går in lite mer på just den här savannen och det här området. Serengeti finns det en ganska stort savannområde som heter.
Mm. Tanzania, va?
Precis. Gränsen mellan Tanzania och Kenya.
Mm.
Där har ju just det här hänt att biodiversiteten och antalet djur, allting har påverkats. Och den mänskliga aktiviteten ökar ju. Men skillnaden är ganska stor mellan, om man ser till landsgränsen mellan Kenya och Tanzania.
Okej. Okay.
För effekten på habitat till exempel är ganska mycket mindre på Tanzanias sida än på Kenias sida.
Mm.
Och det finns liksom ingen riktig förklaring till det här om man ser till naturmässiga fenomen som regn. Det är ungefär lika mycket regn på båda sidor. Det är ungefär lika mycket människor på båda sidor. Så varför finns det en skillnad just här? För som vi har pratat om tidigare i flera avsnitt så finns det ju många gränsdragningar i Afrika är ju inte baserade på förändringar i naturmiljön, utan det är européerna som har dragit ganska många av gränserna.
Mm. Det är inte så mycket naturliga barriärer alltid.
Nej. Så det ser ungefär likadant ut på båda sidorna. Men djuren påverkas mycket mer på Kenias sida. Och för att förstå det här så kan man gå in på sociala och ekonomiska faktorer då. För att en av de största skillnaderna mellan de här två områdena är att Kenya har ett mycket mer utbrett och etablerat jordbruk. Där de bland annat odlar kaffe och grödor som säljs på den globala marknaden.
Mm.
När en gröda eller en vara är på den globala marknaden så påverkas den också av prisförändringar till exempel. Så om en gröda blir mindre värd så kommer individen som odlar grödan behöva odla mer för att tjäna lika mycket pengar.
Mm.
Och i de här områdena som kanske inte är jätterika generellt så kan den prisförändringen påverka väldigt mycket. Så det är en del. Hur egentligen det ekonomiska systemet påverkar naturområdet. Sen är det också i och med att området och landet i sig är en mer etablerad del av den globala marknaden och ekonomier, den globala ekonomin, så påverkar det politiska beslut på nationell nivå. Och den nationella politiken påverkar lokala beslut.
Mm.
Alltså till exempel var och hur mycket saker ska odlas. Och det här är ett exempel då på hur politisk ekologi kan användas för att förstå en viss förändring i naturmiljö och biodiversitet och geografiska faktorer överhuvudtaget egentligen. Och det är också kopplat till den här bilden av överbefolkning och människan och kanske framförallt lokalbefolkningen som det stora problemet. För att även om det är så att problemen sker lokalt så är det sammanknutet med väldigt många andra nivåer där politiska beslut och efterfrågan på kenyanskt kaffe till exempel påverkar.
Ja, men absolut. Det känns ju ganska bortkopplat från Serengeti nationalpark.
Alltså ja.
Priset på marknaden på kaffe som säljs överallt kanske.
Och om man tar just det här exemplet så verkar det ju inte huvudsakligen vara kopplat till hur många människor som finns på just den platsen.
Mm.
För att det är ungefär lika många på, eller ökningen är ungefär lika stor i Tanzania som i Kenya.
Mm.
Så det blir snarare någonting annat som man kanske ska fundera på.
Där måste man ju kunna gå vidare och fundera på varför händer det här i Kenya då? Varför dyker de här odlingarna upp i Kenya och inte i Tanzania?
Mm.
Och där kan man ju lära sig någonting om, ja, jag vet inte, hur politiken fungerar i de olika länderna och varför. Det kan ju finnas olika förutsättningar som gör att det växer fram i Kenya liksom,
ja,
på ett annat sätt. Och vad får de ut av det? Vad får Tanzania istället? Alltså hur går det ekonomiskt för de som gör det här mot de som inte gör det?
Exakt.
Ja, det är ju inget jag har någon aning om nu. Men...
Nej, och det är det. Så här, för det här är ju inget som jag vet så särskilt mycket om. Det här kommer ju från en kursbok.
Mm.
Introduction to Political Ecology av Robbins. Och jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel för det förklarar ganska tydligt liksom syftet med politisk ekologi och så här. Och som sagt, jag vet inte så särskilt mycket om det här fallet. Men man skulle ju säkert antagligen kunna gå in på till exempel landgrabbing som vi har pratat om tidigare. Och kostnaden för makter utanför det nationella att köpa mark.
Mm, det kan ju vara så, utan att veta, men att Kenya har liksom tillåtit landgrabbing.
Precis.
På ett annat sätt.
Om man ska spekulera.
Ja, det är en hypotetisk anledning till att en sån här grej skulle kunna hända.
Ja.
I alla fall.
Och det är ju också ett ganska tydligt exempel på både politik och ekonomi.
Mm.
Att det faktiskt kan påverka land och miljö, ja, och natur.
Ja, det är väldigt tydligt exempel på politisk ekologi. Och på bara geografi i allmänhet.
Ja, absolut.
Varför händer någonting där? Och se utanför det, de naturmässiga faktorerna. Och se, ja, men till hela vägen upp till den globala marknaden av olika varor. Och, ja, från då nationella politiska system upp till den globala.
Mm. Och hur lokala landägare tänker och ser på marken liksom runt omkring dem och som de äger.
Mm.
Jag tror att i många sådana här fall, inte bara i det här fallet, så kan man säkert, om man skulle göra en ordentlig studie eller analys, så kan man hitta ganska breda, stora liksom nät eller vävar där väldigt många olika aktörer på olika skalor är väldigt inblandade.
Mm.
Och det är det jag tycker är egentligen det som är liksom, det blir intressant att se på geografiska områden och natur på det här sättet, för att jag vet inte, jag tycker bara att det, när man väl liksom börjar förstå det, så känns det ganska liksom, det makes sense liksom.
Mm. Ja, det gör det. Du nämnde aktörer också.
Aktörer, ja. Vilka ska vi gå in på? Vilka aktörer? Är det gnuerna liksom?
Ja, det är alltså, inom politisk ekologi så kan man egentligen prata om allt som aktörer.
Ja.
Inte bara människan.
Nej.
Utan hela ekosystemet, till exempel. Eller atmosfären.
Ja.
Vad menar man med det? Eller vad handlar det om?
Ja. Jag skulle säga enkelt att allting som antingen påverkar eller påverkas kan ses som en aktör. För att det blir att liksom en plätt med mark kan ha en minst lika viktig roll som en människa som, inte vet jag, tittar på den gräsmarken på TV. Liksom.
Mm.
Det känns ju nästan mer logiskt att gnuerna som löper över savannen har en viktigare roll än jag som sitter här i Sverige och tycker och tänker om det vilda Afrika. Liksom.
Mm.
Så begreppet aktör är liksom egentligen alla och allt som är inblandade, tänker jag.
I att skapa någonting,
ja,
som kan vara värde. Så alla de här, till exempel då djuren som finns på den här savannen från början. Vi vill ju ha dem.
Mm.
Vi vill ju att de ska vara där.
Mm.
Så de, när de är där, de gör ju någonting.
Ja.
De lever sina liv och skapar ett ekosystem eller liksom en naturtyp som är värd att bevara.
Mm.
Så är det ju.
Det de gör är ju att de agerar i det här scenariot.
Mm.
För att bland annat då skapa en bild hos mig. Eller trampa ner grödor för en odlare i Kenya.
Ja, just det. Men de gör ju det. De gör ju det, så skapar de någonting som finns där, som vi ser som savannen, som vi har en mental bild av, som vi tycker det här är, det är bra. Och sen det är viktigt också för att liksom upprätthålla ren luft, allting. Ja. Alltså för att få fungerande ekosystem som hjälper matproduktionen.
Absolut.
Men till exempel det, vilket gör att när det börjar bli jättemycket jordbruk, så folk som tycker att de här då aktörerna på savannen är bra, de börjar kanske protestera mot det som håller på att hända.
Mm.
Vilket ja, kommer ifrån vad som fanns där från början.
Mm.
Ja, det blir... ja.
Det är lite krångligt. Var det du tänkte
säga? Ja, men ungefär. Så.
Ja, det är det. Och det blir ju också så här, när man pratar om aktörer på det sättet och det kommer protester från andra aktörer och det kommer en respons från en annan aktör som kanske inte är en människa, så kommer det en internationell aktör som är villig att pumpa in pengar för att det här naturmiljön ska skyddas. Då blir ju liksom, det skapar interaktion mellan inte bara olika människor utan allting som finns där.
Mm. Ja, de där sakerna som finns där kommer ju sluta göra sina bra grejer.
Precis.
Om det händer för mycket som stör.
Och man förändrar också värdet av liksom platsen och allting.
Men du var inne på det här med överbefolkning som koncept.
Aha.
Och att till exempel då när en nationalpark degraderas så kan det vara lätt att skylla det på att det är för mycket människor i området.
Ja.
Nu. Men då är det ett litet exempel på att det är inte nödvändigtvis eller kanske inte ens huvudsakligen det alls som är problemet.
Nej, exakt.
För att det kan bli mycket människor eller inte så mycket människor och det kan hända olika saker ändå i olika scenarion. Men det går även att se globalt.
Mm.
För att just global överbefolkning är något som ofta ses som ett problem.
Mm. Vi är för många.
Ja, vi blir för många, det kommer inte gå. Jorden kommer inte räcka till oss alla. Men där kan man ju då inom politisk ekologi ifrågasätta den grejen.
Ja, absolut. Och det gör man väl ganska ofta, tror jag. Just genom att fokusera på ekonomi och politik snarare än demografi, typ.
Mm.
Och du sa ju det också, att det är... handlar om att jorden i så fall inte skulle räcka till.
Mm.
Att jorden är en finit resurs.
Ja.
Generellt. Liksom. Och så är det väl?
Ja, någonstans.
Till viss del.
Måste det ju vara så.
Ja. Men det handlar mycket också om hur människan väljer att interagera med det som ses som en finit resurs.
Ja, frågan är om det är mer det och om själva den här problemet med överbefolkning är grejen nu och inom det spannet av global befolkning som liksom vi räknar med att det ska bli.
Mm.
Jag kommer inte ihåg exakt nu, men prognoserna säger ju att det blir några miljoner till och sen slår det i taket någon gång under det här århundradet typ. I alla fall det man tror. Och inom det spannet liksom, är det överbefolkning eller är det resurshantering som är problemet?
Mm. Exakt. För att många av de länderna, nu har jag inga direkta siffror, men jag tänker i alla fall att många av de länderna där befolkningen ökar som mest är ofta inte de rikaste länderna. Liksom.
Ja, men just nu så är det ju absolut så.
Men om man ser till per capita användning av de resurser som finns, så är ju inte de fattigaste människorna och de fattigaste länderna det största problemet, utan det är ju snarare tvärtom.
Mm.
att även om det är ganska få människor i Sverige eller USA. USA i och för sig är ganska många människor.
Ja, men ändå få sett i planeten. Liksom. Ja.
Så de använder, vi använder fruktansvärt mycket resurser.
Mm.
Och det är vi som skapar den brist mer än i de länder där befolkningen kanske ökar som mest.
Mm. Sen blir det också ett intressant tanke just när man börjar prata om där inte bara befolkningen kommer öka utan där även välståndet kommer öka.
Mm.
I andra delar av världen där, ja, där redan befolkningen har ökat väldigt mycket så följs det av, ja, men en vanlig utveckling är väl då en stor arbetande befolkning som enligt då den demografiska transitionen och den teorin leder till ett ökat välstånd. Och då vill man konsumera mer. De kan konsumera mer och vill det. Och det är då problemet som uppstår när andra börjar leva på det sättet som vissa länder har gjort länge. Och då tänker man, ja, vad är det befolknings... Ja, hur blir det liksom?
Mm. Det finns ett begrepp som kallas för marknadsoptimism.
Mm.
För att som bekant så finns det ju ändå resurser som inte förnyas.
Mm.
Fossila bränslen till exempel.
Klassiker.
Det är liksom problematiskt när det förbrukas för mycket. Marknadsoptimismen, inom det så brukar man se till resurser som nästan lite självreglerande. Eller inte resurserna i sig utan användandet av resurserna och människorna som agerar med de här resurserna.
Mm.
För att de som tjänar pengar på resurserna som börjar ta slut kommer försöka göra allt för att resursen ska kunna brukas så länge som möjligt.
Mm.
Så när det kommer till en punkt liksom precis innan krisen, då händer någonting. Och det finns egentligen tre grejer som det här inom marknadsoptimismen kan hända då.
Okay.
Nummer ett. Ny teknik gör att det blir mycket mer effektivt. Det kommer nya, mer effektiva sätt att använda resursen på.
Mm.
Vilket då gör att inte lika mycket av resursen kommer behöva användas för att liksom den ska kunna brukas i samma kapacitet egentligen.
Ja.
Nummer två. Substitut hittas. Man hittar andra resurser som går att använda på samma sätt. Eller snarlika sätt.
Mm.
Och nummer tre. I och med att resursen börjar ta slut. Eller det börjar närma sig någon form av krispunkt. Så skjuter priset i höjden. Och det gör att individer inte kommer kunna använda resursen i samma utsträckning.
Ja.
Och det här är väl också liksom problematiskt i sig. För att det finns säkert massa exempel på när det här inte stämmer. Jag vet inte. Men man kanske kan hitta sanningen någonstans däremellan.
Mm.
Det finns ett exempel som jag skulle kunna ta. Om
ja, det,
du är intresserad.
Det är jag.
Nu kommer vi in på mitt favoritämne.
Fiskar.
Mm. Fiskar.
Fiske, kanske.
Fisk fångas i havet.
Ja, det är ju det klassiska i alla fall.
Mm. Och det var det huvudsakliga sättet att få tag på fisk. Att man åkte ut med båtar och fiskade. Men i slutet av 80-talet och i början av 90-talet, ja, kanske lite innan dess också, men då började fångsterna egentligen att sluta öka. De stannade av.
Mm.
Så även om man ökade mängden båtar eller hittade mer effektiva sätt att fånga fisk på, så blev liksom inte fångsterna märkbart större. Samtidigt som det här så ökade efterfrågan på protein från haven.
Ja, för att det på många håll blir ett ökat välstånd i världen.
Precis. Den här ekvationen går ju inte ihop. Nej. Om man inte kan fånga mer fisk, hur ska man då kunna liksom stilla behovet?
Man kör på punkt två.
Punkt två. Ett sätt att få protein från haven som fanns redan innan men som inte var särskilt stort. Det var ju då att odla fisk. Så också då i början av 90-talet så skedde det en liksom egentligen explosionsartad ökning av odling av fisk.
Mm.
Teknikerna utvecklades och pengar pumpades in för att man såg att man kunde få ut mycket pengar om man investerade i fiskodlingar. Och ja, det hände väldigt mycket i liksom fiskodlingsutvecklingen just under den perioden för att det fanns ett behov. Och jag menar, det här är ju inte oproblematiskt i sig.
Nej. Fiskodlingar har ju sina problem.
Oh ja. Och det här blir nästan lite liknande i alla fall exemplet från Serengeti. Att om vi tar Norge som exempel, som är en stor laxodlare.
Mm.
Det finns några odlare. De märker, de börjar tjäna mycket pengar. Det finns möjlighet att utöka odlingarna. Det görs. Men det påverkar vattenområdena väldigt mycket precis där fiskodlingarna finns. Botten, levande skaldjur till exempel, påverkas ganska mycket av avfallet.
Det här är ju såna här odlingar i havet.
Precis.
Vad heter de? De är öppna.
Ja, kassodlingar.
Ja.
Det finns säkert flera olika namn.
Ja.
Havsbruk tror jag det kallas i Norge.
Mm. Men det är ju liksom i öppna burar typ. Till skillnad från då odlingar på land som kan vara i stängda system.
Mm. Och där blir det på samma sätt att det sker en lokal påverkan på naturmiljön som går att härleda till lokala beslut från de som odlar i området. Men samtidigt så finns det ett intresse nationellt att öka industrin.
Mm.
Och utöver det så finns det också en efterfrågan, en ökad efterfrågan på fisk, protein från haven, som inte går att stilla från den nuvarande industrin. Så där är också ett exempel på påverkansväven.
Mm. Så det blir ju ett exempel på en omställning, men också ett exempel på vilka problem som det kan föra med sig.
Ja.
Att det kanske går att ställa om, men det är ju inte säkert att det är smärtfritt.
Nej.
På något sätt. För att nu gjorde man på det här sättet först, fånga fisk i haven, och att sen försöka efterlikna det då. Det är ju inte säkert att det går jättebra. Det vet man ju inte, för det här är ju något nytt och som är liksom, man gör något helt nytt i naturen.
Det blir ju en gamble.
Ja, det blir väl ofta det. En annan grej för att just så att säga undvika att resurser tar slut är ju återvinning av material. Och man kommer in på hela frågan kring avfallshantering liksom globalt och återvinning.
Mm.
Vad som händer där, för det är ju något som det vill vi ju göra.
Ja.
Vi vill återvinna material, för det ses ju som en bra lösning. Det är circular economy.
Precis.
Men det är ju inte heller något som liksom funkar helt smärtfritt.
Nej.
Överallt.
Det finns viss problematik där också.
Och det är ju mycket med det här med maktförhållanden som man pratar om inom politisk ekologi. Att det är inte riktigt samma samhällen alltid som producerar allt avfall som de som tar hand om det och ser till att det cirklar tillbaka. Och ja, det här fungerar väl olika på olika platser. Men det finns ju rätt många exempel på, jag har läst om Sydafrika till exempel, där det återvinns en hel del, men det allra mesta som återvinns är liksom informellt. Alltså det är enskilda sopsamlare som lever på att rota igenom, hitta material som är värdefulla, sälja det till några mellanhänder som då säljer vidare till de som faktiskt producerar nya varor. Och det fanns även från den boken som du tipsade om inför det här.
Mm.
Så var det till exempel från Ghana då.
Mm.
Någon tipp med elektronikskrot utanför Accra. Där beskrivs hur de liksom, ja, de smälter ner bly från batterier typ för hand. Helt totalt osäkra metoder. Och det är liksom så som det fungerar i praktiken när återvinningen händer, helt enkelt. Och det är ju också lite intressant att det styrs av marknadskrafterna igen. För att vilka material som är värda att leta efter och vad det finns för chanser att leva på det här, det är ju, styrs ju av liksom marknaden. Vilka material som är efterfrågade för att återvinna och göra nya saker av.
Mm.
Och det känns som att det blir lite av en ny våg av resursutvinning. Typ. Alltså om det börjar i en gruva med liksom hårt jobb för att utvinna en resurs från början, så händer liksom samma sak på soptippen.
Mm.
Och jag vet inte, det är väl kanske det här som är många inom då den marxistiska skolan i den politiska ekologin.
Ja.
Ja, lyfter fram som att det ändå hänger ihop med liksom alltså arbetskraften som ändå behövs. Det behövs de här som rotar igenom skroten, hittar värdefulla saker så att sen en producent kan skapa nytt värde genom en ny produkt. För det är där liksom värdet skapas ju efter att det här har forslats vidare från någon som återvinner det till att någon gör en produkt som blir mycket dyrare än vad då råvaran var. Vilket antingen kommer från naturen eller från soptippen. Så ja, och förutom då att ja, en icke-fungerande avfallshantering påverkar naturmiljön.
Ja, och en annan intressant detalj som jag tycker är så tänkvärd i den berättelsen är att mycket, du sa att det var elektronikskrot liksom.
Ja, just det där fallet i Accra var ju det i alla fall.
Mm. Och han, författaren, förklarar ju, han berättar ju egentligen vad han ser liksom.
Mm.
Och mycket av det som rotas igenom är datorer och elektronik som kommer till soptippen i originalförpackning.
Mm, just det, det var det också.
Utan att ha använts överhuvudtaget.
Så det måste liksom bara tillverkats för att ge den vinsten.
Ja.
Även om det blir i överflöd.
Mm. Och det gör det ju också. Jag menar, det blir ganska tydligt med maktförhållanden också i just den situationen på grund av sånt att varor tillverkas för att de ska konsumeras av västvärlden eller the global north som det kallas ibland. Men det tillverkas i sånt överflöd att det skickas som skräp till the global south.
Mm.
Där material utvinns och återvinns för att sedan samma process ska hända igen.
Ja, som man skriver i boken, Materials are drawn from the earth into an enormous feeding machine. Ja, och som sen formas till andra grejer som kräver massa energi för att transporteras och sen hamnar på tippen oavsett.
Ja.
Som sagt.
Det är... Ja, jag vet inte vad man ska säga.
Nej. Slutar vi där eller? Har du något att tillägga?
Ja, alltså man kan ju försöka sammanfatta det här komplexa begreppet politisk ekologi med några korta rader. Vilket i och för sig inte är så enkelt. Men jag skulle säga att politisk ekologi i mycket handlar om att kritiskt granska vad som är fel. Men på samma gång också försöka hitta alternativ som kanske kan skapa någon form av förändring. Och göra det som är fel kanske lite bättre. Eller lite, få någon resurs att räcka lite längre. Eller någonting sånt liksom.
Men grunden är att förstå vad det är som händer för att förstå vad som går att göra åt det.
Ja.
På politisk nivå.
Mm. Och många, om inte alla, naturmiljöer är politiska, skulle jag säga. För att i många fall så är beslutet att låta naturmiljö vara orörd också ett politiskt beslut.
Mm.
Vilket gör att politik och ekonomi ofta är inblandat.
Ja, eller alltid.
Eller alltid.
Okej.
Ska vi tacka för den här gången?
Det gör vi. Så påminner vi om att det går att följa oss.
Mm. På Facebook och Instagram.
Där vi heter Geografipodden.
Och på Twitter. Där vi går under namnet Geografipoddens geografiska nyheter.
Eller skicka ett mejl till geografipodden@gmail.com.
Kom med tips, påpekningar, vad som helst.
Mm. Vi ska väl börja så småningom planera upp höstens avsnitt så att har ni något tips där. Så. Mm.
Något ni vill höra om.
Inte för att vi är klara med våren än, men,
nej.
Men ändå.
Planera kan man alltid göra.
Det kan man göra. Okej, till nästa gång.
Gå inte vilse
i det geografiska rummet.